Håll gränsen. Vi börjar en ny predikoserie idag som vi kallar för Håll gränsen. Och min predikan idag blir en väldigt ofullständig inledning till andra Timoteusbrevet. Vill du veta allt om Timoteusbreven, då ska du gå och lyssna på Henrik Sten och Hans Jansson på onsdagskvällarnas Kungsporten Bibel. De vet väldigt mycket. Men idag ska vi göra en kort inledning till andra Timoteusbrevet. Läs gärna brevets fyra kapitel i lugn och ro hemma. Vi kommer att uppehålla oss några söndagar runt omkring det brevet och hämta texterna ifrån det. Ta gärna hjälp av en biblisk uppslagsbok, studiebibel eller något annat när du läser det här brevet. Läser du engelska och är bekväm med det kan jag rekommendera en sida på nätet som heter Blue Letter Bible. Kanske att du är bekant med den. Där hittar du väldigt många kommentarer, bibelöversättningar, predikningar och allt möjligt. Ordstudier som du kan få hjälp av och mycket mer. Det finns naturligtvis fler sådana där sajter, men eftersom vi inte är public service så behöver jag inte nämna fler, utan jag rekommenderar Blue Letter Bible. Jag tycker den är bra. Håll gränsen. Håll gränsen. De där orden yttrades av Sveriges statsminister Thorbjörn Fälldin 1981 till överbefälhavaren Lennart Ljung. Hur många kommer ihåg det? Några stycken kommer ihåg det. Det var en sån här åldersmarkör här då. Alltså två fiskare hade varit ute för att vittja sina nät i Karlskrona skärgård. Och nu ringer en av dem och berättar för försvarsledningen i Karlskrona att det står en utländsk ubåt på grund ute i skärgården i Blekinge, långt in på militärt skyddsområde. Och personalen som tog emot det där samtalet, de hade ju svårt att tro på fiskare Ingvar Svensson. Men för ju ändå den här informationen vidare till sina överordnade. Och så visade sig att det stämmer. Det står en sovjetisk ubåt långt, långt in på militärt skyddsområde. Alltså vanliga svenskar fick inte vistas där och absolut inte utlänningar och absolut inte utländsk militär. Men en sovjetisk ubåt hade i skydd av mörkret tagit sig långt in på svenskt vatten och det militära skyddsområdet och hade av någon anledning som fortfarande är omtvistat gått på grund. Kvällsposten får tips om detta i Malmö. Jag undrar om det var någon av fiskarna eller vem det var som tipsade dem. Och innan informationen har gått längst upp till militärstaben i Stockholm och till marinen i Stockholm så ringer man från Kvällsposten till ubåtskaptenen eller han som är kapten för det här i Sverige då, till marinstaben och vill ha en kommentar. Och han har ännu inte fått informationen om det. Och marinstaben Carl Svensson svarar, driver du med mig? Driver du med mig? Och så rusar han in till försvarsstabens informationschef Jan-Åke Berg som reagerar ungefär på samma sätt och tittar på sin kollega och säger, är du nykter? Är du nykter? Sån beredskap hade man på den tiden. Och när de två har fått den här nyheten ändå bekräftad, jo det står en sovjetisk ubåt långt in på militärt skyddsområde i Blekingska skärgården, då ringer de till överbefälhavaren, eller egentligen så stormar de in på hans rum, Lennart Ljung. Ljung hör av sig till utrikesminister Ola Ullsten. Han sitter i möte om de dramatiska händelserna i Polen. En del av er minns. Fackföreningen Solidaritet, det som slutade med undantagstillstånd lite senare på hösten 1981. Där regimen försöker att slå ner frihetsrörelsen i Polen. Mötet avbryts och alla blir informerade om detta. Och det blir knäpptyst i rummet. Statsminister Thorbjörn Fälldin informeras och klockan 12.40 så rapporterar ekonyheterna för allmänheten om ubåten. Ubåten var en sovjetisk-rysk militär ubåt med den påstådda beteckningen U-137. Jag säger så därför att militären säger att den här ubåtsklassen hade inte sådana beteckningar. Och nu följde några laddade dygn i ordets rätta bemärkelse. Sovjetiska marinskepp ifrån dåvarande Sovjetunionen sätter kurs över Östersjön mot Sverige. Svenska försvarsledningen befarar att sovjetiska fartyg och trupper med våld ska ta sig in på svenskt område för att dra loss den här ubåten ifrån grundet. Och kustförsvaret var väldigt dåligt förberedda vid den här tiden. Det tog många timmar och när man läser på lite grann så står det faktiskt upp till ett dygn innan Sverige hade någon slags avskräckande militär kraft på plats för att förhindra ett eventuellt fritagningsförsök. Men sovjeterna visste inte riktigt om att det var så dåligt. Till slut så uppstår det ett dödläge och det svenska försvaret har kommit på plats. De omringar båten, ubåten dras loss ifrån grundet och förankras lite längre in i skärgården eller i fjärden. Och förhandlingarna inleds med ryssarna eller sovjeterna då. Men den här liksom sovjetiska räddningsflottan växer till ett antal fartyg, 10 upp mot 12 fartyg. Och numera vet vi att på de där fartygen så fanns det flera hundra vältränade marinsoldater som var beredda att med våld följa med in och om de blev beskjutna skjuta mot svenska soldater för att den där ubåten skulle dras av grunden och tas därifrån. De bara väntar på liksom signalen, när ska vi göra det? Och vid ett tillfälle så är spänningen så dramatisk så att överbefälhavaren Lennart Ljung känner sig föranledd att ringa på den där linjen som bara han kunde ringa på till Torbjörn Fälldin och säga, vad ska jag göra? Vad gör jag om de nu sätter kurs? Vi har ju de här bestämmelserna för hur vi ska hantera intrång i fredstid, men vad ska jag göra om de nu faktiskt ger sig in på vårt område? Vad ska jag göra? Och det är då som Torbjörn Fälldin säger, håll gränsen. Och ÖB säger tack, det var det jag ville höra, och lägger på luren. Och några dagar senare, det har förts samtal. Flera förhör med besättningen på ubåten. Diplomatiska ansträngningar, men även vissa incidenter mellan svensk och sovjetisk militär. Så uppstår ett slags spänt status quo. Ubåten ligger där, det pratas. Och då kallar regeringen till en presskonferens. Alla förväntar sig, nu har man kommit fram till en lösning. Nu kommer ubåten att släppas, nu kommer vi boxera ut den och så kommer den överlämnas till de sovjetiska skeppen där ute. Yes, är det någon som kommer ihåg det där? Några stycken. När jag tittar på när så var jag tvungen att kolla, hur gammal var Fälldin vid det där tillfället? Han var 5 år yngre än vad jag är. Det är ju roligt när man tittar på det, ja. Idag, många år senare, så vet vi att den där kärnvapenbestyckningen som fanns på ubåten hade ungefär halva eller lite drygt halva sprängkraften som den bomben som sprängdes över Hiroshima. Vad hade hänt om det hade blivit en militär konfrontation, kan man undra på. Det man åtminstone kan veta är att det skulle kunna läcka ut radioaktivt avfall eller radioaktivitet runt omkring den där ubåten. Det är också känt att på ubåten så fanns den högsta militärledaren för den ryska eller sovjetiska Östersjöubåtsflottan. Vad gjorde han där? Varför var han med? Ja, riktigt varför de var där vet vi aldrig. Efter fler samtal och diplomati så släpps ubåten den 6 november, några dagar senare. Men vi vet också idag att på ubåten så fanns det en order att när en viss signal ges, då ska ni spränga ubåten. Ni ska skjuta ut torpederna, de kärnvapenbestyckade torpederna, och så ska ni spränga båten. Svenskarna ska inte få gå ombord, de ska inte få veta vad som finns ombord. Och nu undrar du, var inte det här en predikan? Skulle vi inte få höra något om andra Timoteusbrevet? Ja, men jag skulle vilja att du har den här bilden med dig när vi läser andra Timoteusbrevet. När Paulus på ett sätt säger det finns fiender och fientliga makter som vill ta sig långt in på ditt område. Liksom håll gränsen, Timoteus, så att du inte blir intagen eller att det smyger sig in i mörkret någonting som sen har makt eller möjlighet att förstöra dig inifrån. Både första och andra Timoteusbreven är skrivna av Paulus. Mottagaren är Timoteus som är betydligt yngre än Paulus. Timoteus var församlingsledare i staden Efesos i nuvarande Turkiet. Och Paulus skriver ju sina brev till honom, både första och andra, för att ge uppmuntran, vägledning, men också förmaning och varningar till honom då. Och andra Timoteusbrevet som vi kommer att utgå ifrån en del söndagar här nu då, det är det sista brevet vi har av Paulus i Nya testamentet. Vad vi vet så har han inte skrivit något mer, men det finns ingenting mer i Bibeln som är skrivet av honom. Så det här är det sista orden vi har av honom, och de sista orden naturligtvis från Paulus då, som vi har i Bibeln till Timoteus. Det är skriven någon gång strax före mitten på 60-talet, tror man, innan Paulus avrättades. Så orden i andra Timoteusbrevet är på ett sätt värda att läsa också utifrån det perspektivet. Paulus vet, jag har inte så lång tid kvar, jag skriver det här till Timoteus. Och när han nu åter är fånge i Rom, den ytterligare en gång, han, efter den första fångenskapen så tror man att han reste och predikade, nu sitter han som fånge igen, så är situationen helt annorlunda än tidigare. Läser man i det fjärde kapitlet och den sjätte versen så står det så här, Paulus skriver i avslutningen på brevet: själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Han vet att jag har inte så lång tid kvar. Här använder han både en judisk och hebreisk bild för att beskriva att tiden på jorden snart är ute. Den judiska bilden handlar om att prästerna i templet ibland hade med sig ett dryckesoffer, en bägare med vin, som man liksom kompletterade offret med på altaret och på något sätt talar om att nu har vi offrat här och nu liksom kompletterar vi det här dryckesoffret. Nu är snart det här offret klart. Och den grekisk-romerska bilden handlar om att efter finare måltider så tog man en bägare vin i den grekisktänkande världen och så hällde man ut det som ett offer till gudarna för att också de skulle få någonting. Så det Paulus säger är egentligen, jag har fått mitt boardingkort, planet har kört upp till gaten och snart kommer de ropa ut att jag ska börja boarda. Min tid är snart ute. Nu läser vi tillsammans andra Timoteusbrevet kapitel 4 och de fem första verserna där. Då säger han så här: jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid till rättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Otroligt raka ord från Paulus. Och än en gång, du vet, det här är bland det sista han skriver, det här är bland det sista som Timoteus får höra. Alltså, inför Gud, Timoteus, inför Gud, inför Jesus Kristus som ska döma levande och döda. Lyssna noga nu, Timoteus. Jag säger inte bara det här liksom som någonting som jag kom på nu, utan inför Gud, Timoteus. Inför Gud, skaparen av allt. Inför Gud som är en helig Gud. Inför Kristus, alltså Guds Messias, Jesus. Inför Gud, inför Kristus, Jesus. Inför honom som ska döma levande och döda. Alltså han bygger verkligen upp det här. Inför honom som har den yttersta makten när det handlar om liv och död. Och den enda med rätt att döma och den enda som dömer rättvist. Timoteus, lyssna nu verkligen. Inför hans uppenbarelse, han som gör mirakler, han som gick på jorden, han som kom hit och föddes i ett stall, han som fyller med helig ande, han som dog och uppstod, han som sitter på faderns sida, inför hans uppenbarelse, han som bygger ett rike av rättfärdighet, frid och glädje, inför honom, Timoteus, inför honom, Timoteus, uppmanar jag dig allvarligt. Predika ordet. Predika ordet, gör det i tid och otid. Förkunna Guds ord när man applåderar dig och tycker att det här är jättebra. Men förkunna också Guds ord när det inte verkar lämpligt, när ingen applåderar, när ingen tycker om, när allt annat verkar säga någonting annat. Förkunna det då, mitt liv är snart slut, jag kommer snart dö. Timoteus, här är stafettpinnen, det är dags för dig nu. Förkunna ordet. Han är väldigt, väldigt allvarlig och rakt på sak till Timoteus här. Tillrättavisa, varna, förmana med all tålamod. Det kommer tider, var så säker Timoteus, när människor inte står ut med den sunda läran. Det står inte att de inte vill lyssna. De ska inte stå ut med den sunda läran. Det grekiska ordet för sund här, du känner igen det, det är hygienos. Vi har fått ordet hygien därifrån. Alltså, det kommer en tid när människor inte står ut med den hygieniska läran. Tänk att Bibeln beskriver orden om Jesus som hygien. Alltså, du blir ren. Du håller dig frisk när du tar vara på orden om Kristus. Under pandemin lärde vi oss att handsprit är bra för handhygienen. Alltså, orden om Kristus, evangelium, det är handsprit för ditt hjärta. Det är handsprit för din själ. Det kommer en tid när människor inte kommer stå ut med den kristna lärans hygien. Det finns en klarhet, en renhet, en sundhet i evangeliet som provocerar egot. Timoteus, var beredd på det. Det kommer en tid då människor samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Man kan ju undra vad det är för tid Paulus talar om. Det kommer en tid, har den varit? Kommer den att komma? Eller är det egentligen en slags berättelse om människans historia som han faktiskt säger här? Och så beskriver Paulus hur människor kommer att vägra lyssna på sanningen för att vända sig till myter. Och nu ska jag göra något som jag inte brukar göra så ofta. Jag ska ta hjälp av en grekisk filosof från 400-talet. Pindaros, är det någon som har talat om honom? I så fall så blir jag förvånad. Är det så? Inte ens de som jag vet har PhD i olika ämnen. Pindaros, han sa så här apropå myter, att de är uppdiktade historier som leder folket vilse. Myter är uppdiktade historier som leder folket vilse. Och i texten som vi läste så står det inte att människor av misstag verkade tro på myter, när det står att de vänder sig till myterna. De vill inte höra på sanningen utan vänder sig till myterna. Och här tror jag att Paulus beskrivning återigen då handlar om människans historia. Det är så här vi är. Vi vänder ryggen till sanningen och så vänder vi oss till myterna istället, till det som lite grann kittlar vårt ego. Och hur är det idag med sanning och myter i vårt samhälle? Vad är det som anses som sant och vad är det som anses som myt i vår tid idag? Och låt mig ta några exempel. Och då vill jag först säga, här finns det jättemånga exempel att ta. Om man tittar på vårt samhälle, på ideologier, på vad man ska tänka och tycka om olika saker. Och jag tar bara några få exempel här idag. Och du får gärna komma till mig och berätta vad det finns mer för exempel. Men jag tänker, vi har inte tid att ta så många exempel. För du kanske undrar varför jag just drar in på det här spåret. Jag återkommer till det. Sanning, enligt Bibeln, det är att människan har sitt ursprung hos Gud. Människan är skapad av Gud. Gud har skapat människan för att Gud ville det. Gud ville människans liv. Det är en sanning ifrån Bibeln. Och hon bär på en helig, gudagiven värdighet. Helt enkelt för att hon är människa. Innan hon ens har hunnit sagt något och göra något så är hon en värdig människa som har fått liv ifrån Gud för att han ville det. Och går man vidare så kan man också se en sanning i Bibeln, att människan är skapad till man och kvinna. Gud har skapat två kön, man och kvinna. Gud har skapat manligt och kvinnligt som tillsammans utgör en avbild av Gud. Det är sanning enligt Bibeln. Och om nu det är sanning att Gud vill alla människors liv, att varje människa har en värdighet bara tack för att hon är människa, och om Gud har skapat oss till män och kvinnor som är liksom avbilder av Gud, så tänker jag att nästa steg är ytterligare en sanning som jag vill säga någonting om. Men låt mig få säga så här innan jag säger någonting om den. Jag har funderat länge, säkert flera år, på vilken form, i vilket forum, i vilket rum ska jag säga någonting om det här? När ska jag i alla fall adressera det här på något sätt? Och här finns det två bromsklossar för mig, att säga någonting offentligt eller att inte säga någonting offentligt. Den ena bromsklossen är att man menar, när jag säger man, så finns det många som menar i vårt samhälle att jag som man i övre medelåldern inte ska uttala mig om det här ämnet. Min åsikt är inte relevant. Den andra bromsklossen som kanske är viktigare för mig är att när jag säger något på det här området så kanske jag trampar någon på tårna. Jag kanske sårar någon, jag kanske låter klumpig och oförståndig. Jag kanske river upp sår och väcker jobbiga minnen som du trodde att du hade begravt. Och jag vill så lågmält jag kan, så ödmjukt jag kan, men även så sanningsenligt jag kan, med önskan om att Guds nåd ska bära dig, omsluta dig och hela dig, säga några korta meningar om det ofödda livet och om abort. Aha, tänker du. Därför byggde jag upp det så. Jag ville ha den inledningen. Och jag vill säga så här, det ofödda mänskliga livet är lika mycket mänskligt liv som det födda mänskliga livet. Den ofödda avbilden av Gud är lika mycket människa som den födda avbilden av Gud. Den ofödda människan är lika mycket människa som den födda människan. Jag säger inte det här för att anklaga någon, jag hoppas du har förstått det. Och särskilt inte om det är så att du har varit med om en abort. Men jag säger det för att kanske anklaga och avslöja myten om abort. Inte anklaga dig. Bara ett land, tänker jag, som har vänt sig bort ifrån sanningen om att det liv som formas vid befruktningen är något annat än ett fullvärdigt mänskligt liv från början, får för sig att skriva in rätten till abort i en grundlag. Det är min åsikt. Du behöver inte hålla med om det. Det här är en del utav sanningen som på något sätt vår tid, tänker jag, har vänt sig bort från och lutar sig mot en myt som man inte talar så mycket om. Och nu vill jag mitt i predikan, oj, är det lika mycket kvar, tänker du? Jag vill mitt i predikan be tillsammans med oss. Jag vill be för dig som kanske kämpar på det här området. Och än en gång, jag ville så ödmjukt jag kunde säga någonting om detta. Men låt oss be. Tack Jesus Kristus för livet som vi får av dig. Tack Jesus Kristus att vi får tro att du är livets Gud. Herre, vi lever i en tid där så många olika tankespår och myter liksom florerar och får oss i den ena och i den andra riktningen. Jesus, tack för livet från dig. Herre, min tro, det är att från början så vill du varenda människas liv. Och att livet från befruktningen är fullvärdig människa från början, det är min tro. Herre, jag vill be för oss alla som är här idag och för den som bär på kanske smärtsamma upplevelser, för den som brottas just nu, för den som kanske bär på sår. Kom och omslut med din nåd, Herre. Tack för att du aldrig i det läget höjer ett slags finger och ska peka finger, utan tack att du kommer och säger jag älskar dig, jag omsluter dig, jag vill gå med dig, jag vill ge dig mer av mitt liv. Jag vill hela, jag vill läka, jag vill förlåta. Tack Jesus att du kommer till min bror och min syster som kanske har brottats med de här frågorna, kanske har upplevt, kanske har varit med. Tack Jesus Kristus Hjälp mig, hjälp oss som församling att stå för livet, att stå för att du vill varje människas liv och samtidigt krama alla som lider, som kämpar och som undrar, gjorde jag rätt? Gör jag rätt? Herre, vi vill öppna famnen för var och en och finnas där. Hjälp oss att vara tydliga och omsorgsfulla. Det ber jag om i ditt namn, Herre. Amen. Kom gärna och prata med mig efteråt om detta. Och är det så att du behöver samtala med någon därför att det här är tungt för dig, gör det. Gör det. Har du en annan åsikt än mig, kom gärna och berätta för det, för mig om det i så fall. Ytterligare sanningar från Bibeln som vi inte hinner gå in så mycket på idag i den här predikan, det är att Jesus frälser. Jesus helar, Jesus fyller med helig ande och Jesus kommer tillbaka. Här skulle vi kunna ha minst en predikan om varje av de där raderna. Alltså andra frälsningsvägar än tro på Jesus är enligt Bibeln en myt. Det är en myt. Det står i Apostlagärningarna 4 att Petrus fylls av helig ande när han står inför stora rådet. Och när han talar till dem säger han till slut, hos ingen annan finns frälsning. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Så säger en människa som har blivit fylld av den helige ande. Frälsningen finns hos Jesus. Idag hinner vi inte gå in på mer om detta utan vi återvänder till Andra Timoteusbrevet nu då. Paulus fortsätter sitt brev. Och bland det sista han skriver riktat till Timoteus innan hälsningar och avslutningar i brevet så är det ifrån vers 5 där. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Vilken hälsning att få. Var du sund och förnuftig på alla sätt. Känner du att det där är en bra beskrivning av dig? Att du är sund och förnuftig på alla sätt. Här används ett annat ord än hygien, hygienos. När det i folkbibeln står sund här då. Utan det är ett annat ord. Och Bibel 2000 skriver håll alltid huvudet kallt. Och 1917 års översättning skriver var nykter i allting. Och det grekiska ordet nepho eller nepho som betyder just att vara nykter. Både i bokstavlig mening och i bildlig mening. Studiebibeln skriver så här en kommentar till den här versen. Alltså fri ifrån påverkan av berusningsmedel. Bokstavligt och bildligt. Paulus har precis skrivit om människor som inte står ut med ett hälsosamt evangelium. Man vänder sig hellre till sina egna begär. Och han har talat om att vägra lyssna till sanningen och vända sig till myter. Och så skriver han, se till att du Timoteus är sund och nykter. Det är som Paulus säger, när en människa eller när du Timoteus vägrar lyssna till sanningen, när du vänder dig till myter, när du hellre slår vakt om dina egna begär, så riskerar myterna och begären att berusa dig. Du riskerar att bli full av dina egna begär. Och likt en berusad person kommer du då tappa uppfattningen om dig själv, om dina förmågor, om andra, om lämpligheten. Och allt som finns runt omkring. Håll ut, Timoteus. Stå på dig. Håll gränsen. Han fortsätter. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och här står det. Fullgör din tjänst. Får jag ta det till slut? Jag tycker det är intressant. Det står. Fullgör din diakoni. Fullgör din diakoni. Vi kan tänka Paulus talar till en annan pastor eller liksom kristen ledare. Det är män som pratar och det handlar om deras förkunnartjänst och så vidare. Gör det också. Men så säger han bland det sista, fullgör din diakoni. Och diakoni kan ju betyda bara tjänst. Men när man läser i övrigt i Nya Testamentet så handlar det väldigt mycket om omsorgen. Det handlar om nåden, det handlar om hjälpen, det handlar om att betjäna, det handlar om att ta hand om. Lite grann som vi tänker idag om diakonin. Efter andra Timoteusbrevet så försvinner Timoteus ifrån de bibliska texterna. Vi vet inte så mycket mer om honom. Det står i slutet på Hebreerbrevet att han har blivit frigiven. står det. Hebreerbrevets författare skriver i 13 kapitlet att nu har Timoteus blivit frigiven. Och om man räknar åren så kanske det är 10, 15, kanske upp till 20 år efter det att Paulus skriver andra Timoteus brevet. Så Timoteus överlevde ju, eller liksom, ja men man kan säga så, Paulus. När Paulus dog så tog Timoteus vid och blev en ledare i Efesos. Vi vet inte vad som hände sen med säkerhet. Traditionen säger att han dog när han så att säga höll gränsen i Efesos. Till sist. Det oväntade inträffade när U-137 tog sig långt in på svenskt territorium med livsfarligt radioaktivt ämne. Svensk försvarsberedskap var usel på den tiden. Det kunde ha slutat med katastrof. Vet du, det oväntade kan hända för en kristenhet eller en församling som saknar försvarsberedskap. Låt oss tillsammans utifrån Paulus ord till Timoteus predika evangelium i tid och otid. Låt oss tillsammans hålla gränsen och låt oss så långt vi förstår hålla fast vid sanningen. Låt oss hjälpa varandra att inte bli berusade av vår tids myter på olika områden. Nu är det tid för oss att fullgöra vår diakoni. För evangelium måste nå många, många fler. Amen. Vi ber tillsammans och lovsångsteamet kan komma upp. Jesus Kristus, tala till oss genom ditt ord. När vi läser andra Timoteusbrevet den här våren, tala till oss. Finns det sanningar, finns det förmaning, finns det varningar, finns det uppmuntran som vi behöver ta del av? Låt de orden i så fall få växa i våra hjärtan, få läggas i vår församling. Jag ber om det. Herre, hjälp oss att hålla gränsen, inte för att vi ska stänga in oss, för att vi ska försvara någonting, utan hjälp oss att hålla gränsen så att vi bejakar kraften i ordet, kraften i evangeliet, kraften i den heliga andes närvaro och kraften hos dig till försoning och frälsning för var och en. Hjälp oss, Herre, att inte förminska evangeliet. Gör oss frimodiga oavsett vad det kostar i vår tid. Amen.